Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten, det blir en gång till nu, ur Matteus 21 kapitel och det är från vers 33. Jesus sa, lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare, en slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än det förra, men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vinodlare? De svarade honom, han ska ge det onda en ond död och arrendera ut vingården till andra vinodlare som ger honom frukten i rätt tid. Jesus sa till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad och den som stenen faller på blir söndersmulad. Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelse och de förstod att det var dem som han talade om. De ville gripa honom men var rädda för folket eftersom man ansåg att han var en profet. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, översteprästen och fariseerna hörde liknelserna. Så liknelsen om de onda vinodlarna var en av liknelserna. Men de förstod att det var om dem som Jesus talade. Och när vi hör det, då ska vi inte tänka så här. Aha, liknelsen gäller de judiska ledarna på Jesu tid. Så nu kan jag sluta lyssna, det här angår inte mig, det angår andra. Nej, liknelsen är sparad för oss, till oss, för att den angår oss. Och när vi hör om vinodlarnas extrema ondska, så det är risken alltid när vi hör om andras ondska, att det på något sätt ge en impuls till självbelåtenhet. Och när vi hör om vinodlarnas extrema ondska, då ska vi inte överlägset se ner på dem som har gått förlorade och tänka att vi är så mycket bättre människor. Utan tänk på det här, kapaciteten att förkasta Guds ord, kapaciteten att förkasta Guds tjänare finns hos alla syndare. Och vi var en gång mörker, men Gud har kallat oss ut ur mörkret till sitt underbara ljus och gjort oss till ljusets barn. Och det beror inte på att vi var mindre mörker än andra. Det beror inte på att vi var bättre än andra människor, utan det här är ett verk av Gud, av Guds nåd. Av liknelsen lär vi oss att det fanns inte någon farligare arbetsplats för Guds profeter än just Guds folk Israel. Jona som blev sänd till Nineve, en hedna stad, fick ju ett mycket bättre bemötande än de profeter som Gud sände till Juda, till Israel och Juda. Gud visade folkets ledare ett stort förtroende när han satte dem att ansvara för folket och leda dem enligt Mose lag och undervisa dem i skrifterna. När de inte skötte sitt jobb, Då blev folket lidande, och så blev det också. De blev som får utan herde. Och då sände Gud profeter att kalla dem till omvändelse för att de skulle bära omvändelsens frukt. Men istället så blev profeterna förkastade, misshandlade, dödade. Men vi ska vara medvetna om att det här mönstret upprepar sig i nytestamentlig tid. De Guds tjänare som troget har förkunnat Guds ord, de har sällan blivit väl sedda i de stora kyrkorna. Kyrkoledare, biskopar, teologie doktorer och bibelforskare har ofta visat sig vara de farligaste fienderna, farligaste motståndarna mot en biblisk tro. Så vad vi lär oss är att vi ska se upp med kyrkoledare. Vi ska se upp med predikanter och pastorer och lärare och pröva alla utifrån Guds ord. Och liksom vi hör att folket uttalar sin dom över de här onda vinodlarna, så ska vi ta avstånd från pastorer och lärare som inte verkar för att vingården ska producera god frukt. Och vi ska alldeles strax höra vad den goda frukten är. Liknelsen är ganska enkel att förstå. Liksom i andra liknelser så är mannen, husbonden här, det är Gud. Och den vingård som han planterade är ju det gammaltestamentliga Israel. Och att han planterade vingården syftar ju på att det var Gud som gjorde dem till sitt folk. Så det var aldrig fråga om att Israels folk frivilligt mönstrade in för att bli Guds folk. Och orsaken till att Gud valde dem framför andra folk var inte att de var bättre än andra folk. För någon sån skillnad fanns inte. Nej, Gud fäste sin kärlek till dem, och Gud utvalde dem som sitt folk på grund av löftet till Abraham. Och på grund av att Gud i sin kärlek och oförtjänta nåd valde att lägga sin välsignelse på dem. Och alla detaljer som Jesus sen nämner att mannen i liknelsen här gör för sin vingård, det syftar på allt vad Gud sen gjorde i Israels historia för att bevara dem som sitt dyrbara egendomsfolk. Så liknelsen, den har en historisk del som ser tillbaka på Israels historia, men då så har den också en profetisk del som syftar framåt, och som syftar framåt på vad som strax skulle ske, att Jesus skulle gripas och föras ut ur Jerusalem och korsfästas, dödas utanför stan. Men liknelsen är inte bunden bara till Gamla testamentets historia och så fram till och med Jesu korsfästelse, utan liknelsen är tidlös. Den sträcker sig in i vår tid. Jag har ju redan nämnt att liknelsen angår oss. Och det är inte vi som av fri vilja avgjort oss för att bli Guds folk. Och det är heller inte så att vi har varit bättre än andra, så det är därför han har tagit oss in i sin kyrka. Vi är syndare som alla andra, utan det är helt och hållet Guds val av nåd att plantera den nytestamentliga kyrkan som sin vingård. När Petrus vid ett tillfälle hade avlagt den goda bekännelsen att du är, som Jesus, du är Messias, den levande Gudens son, då svarar Jesus så här: på denna klippa, alltså på denna bekännelse, ska jag bygga min församling. Så det är Jesus som bygger sin församling, sin kyrka, och vi är hans plantering. I liknelsen hör vi hur mannen gjorde allt som kunde göras för att vingården skulle vara produktiv. Så han skyddade den med ett stängsel, och så högg han ut en vinpress, och så byggde han ett vakttorn. Och stängslet som avgränsade och skyddade det gammaltestamentliga Israel, det var ju Mose lag som avgränsade dem från omgivande folks avgudadyrkan och fruktbarhetskult och omoral, för att de inte skulle ta efter de sederna och gå under genom sin egen synd. Och så blev de anförtrodda med Guds ord som de skulle hålla levande bland sig. De skulle ha levande bland sig kunskapen om frälsaren som Gud utlovat för alla folk, och så bli ett vittne för alla folk. Den nytestamentliga kyrkan som Guds vingård är också avgränsad eller skyddad av ett stängsel, men det stängslet är inte någon ny uppsättning lagar likt Mose lag, utan vad är det som Jesus har satt som vårt skydd som avgränsar oss? Jo, det är ju själva evangeliet. När han förde oss till tro så blev vi avskilda från den stora massan otroende människor. Och evangeliet om Guds barmhärtighet, det förvandlar oss genom sinnets förnyelse så att vi inte längre vill anpassa oss efter den här världens tankesätt, attityder och livsstilar. Naturligtvis är vi skyldiga att lyda Mose lag. Den del av Mose lag som är bindande för alla människor, och det är morallagen eller de 10 buden. Och lydnaden för de buden hindrar oss från att flyta med i världens sätt att tänka och vara och leva. Och ett sådant hinder är nödvändigt, för vi har allihop en syndig natur i oss som dras åt det hållet, världens sätt att tänka och leva. Och när den syndiga naturen i oss intalar oss att nu är det dags att slå sig fri, nu låt inget hindra din frihet utan förverkliga dig själv, ja, då avslöjar Guds lag vad det egentligen är fråga om. Vad är det fråga om här? Jo, det är synd, det är syndiga begär, det är själviskhet. Och lagen avslöjar vad det är frågan om och varnar oss. Lever vi på det sättet så går vi förlorade. Och lagens varningar är så skarpa att vi blir rädda att förlora Kristus och frälsningen. Och det är själva meningen, syftet med lagen. Att tygla vår syndiga natur så att vi inte förverkligar våra syndiga begär. Men motivationen, själva styrkan till ett liv som behagar Gud, det är enbart evangeliet om Kristi kärlek och offer för oss. Vi älskar därför att han först älskat oss. Hör ni vilken skillnad från den otroende världen? Vi älskar därför att han först älskat oss. Kristi kärlek driver oss. Det är drivkraften. Det är evangeliet som avgränsar oss och förvandlar oss så att vi inte anpassar oss efter den här världens sätt att tänka och leva. Mannen högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Så vi förstår att han gör allt för att det här ska vara en välskött vingård som är produktiv. Och det här är en tillbakablick på vad Gud gjorde för sitt gammaltestamentliga folk. Han räddade dem ut ur fångenskapen i Egypten. Han lärde dem fira en rätt gudstjänst som var välbehaglig för Gud. Senare gav han dem ett tempel. Han gav dem skrifterna. Och så fyllde han skrifterna med löften om Messias, frälsaren från synden. Och han laddade budskapet med en sån väldig dynamik, med en sån kraft, att det kunde göra dem visa så att de blev frälsta genom tron på Jesus Kristus, Messias. Och därför kunde Gud mana folket eller utmana dem och att rannsaka sig själva. Och nu, Jerusalems invånare och juda män, döm mellan mig och min vingård. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Så läser vi Jesaja 5. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den? Inget. Han har gjort allt. Och samma sak är ju naturligtvis sant om den nytestamentliga kyrkan som Herrens vingård, och det i ännu högre grad. För vi behöver ju inte nöja oss med skuggor av det som ska komma, utan verkligheten är Kristus. Och vi behöver inte längre lita på löften om en kommande frälsning, utan vi kan med Simon, den gamle Simon i templet, säga att vi har med våra ögon har sett Guds frälsning. Vi har sett den genom ögonvittnen som bekräftat för oss hur underbart Gud uppfyllt alla forntida löften. Vi behöver inte resa någonstans för att tillbe Herren, utan sanna tillbedjare tillber honom i ande och sanning på alla platser. Och genom tron på Kristus kan vi frimodigt träda fram inför Guds tron, och vara vissa om att vår gudstjänst är välbehaglig för honom, för Jesu Kristi skull. Vi behöver inte vänta nya uppenbarelser, utan trosläran, tron är en gång för alla överlämnad åt det heliga i skriften. Och skriften behöver inga komplement. Skriften är fullt tillräcklig och kapabel att lära oss vad vi ska tro, vad vi inte ska tro, vad vi ska göra och vad vi inte ska göra, så att vi blir fullt färdiga gudsmänniskor, tryggt bevarade för arvet i himlen. Så vad kunde mer göras för min vingård än vad jag har gjort för den, säger Herren också till oss. Och när Jesus säger att mannen arrenderar ut vingården till vinodlare och reste bort, då är det inte så att han överger sin vingård, utan han arrenderar ut vingården till vinodlare, och det är menat som en sista välsignelse för vingården. Och det här visar vilket stort förtroende mannen gav vinodlarna när han satte dem att vårda vingården, att vårda sitt folk, så att de bar frukt. Och det är ett enormt ansvar, och det är ett enormt förtroende från Gud att bli satt som andlig ledare för Guds folk. Och vinodlarna här, det var ledarna för folket under gamla testamentets tid. Det var äldste, sen kom det kungar, förmän, präster och leviter. Profeterna hör inte till den här kategorin, utan de har en annan roll i liknelsen, och nu får profeterna träda in. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Och det här det syftar på att Gud sände profeter till folket. Och då förstår vi också vad frukten är. Vad är det för frukt som Gud väntade av sin vingård? Jo, när profeterna kom, vad kom de med? Jo, de kom med ett budskap om nåd. Om synd och nåd. Och det enda adekvata sättet att reagera, att svara på ett budskap om synd och nåd, det är ju genom ånger över synden, en omvändelse och tro på Messias som tar bort alla synder. Och den enda adekvata reaktionen eller svaret från vår sida på Guds oförtjänta nåd och förlåtelse, det är ju att vi firar en rätt gudstjänst i hans ära och av tacksamhet lyder och tjänar honom. Så det är frukten. Ånger över synden, tro på Messias, frälsaren, och en tacksam lydnad. Och Herren väntar sådana äkta druvor av sin vingård, men istället var den vilddruvor. När vinodlarna såg tjänarna komma så tog de fast den. En slog det, en annan dödade det, en tredje stenade det. Och när mannen sände fler tjänare så gick det på samma sätt för dem. Och mönstret kom att upprepa sig in i nytestamentlig tid. Jesus såg vid ett tillfälle på sina lärjungar och så sa han till dem: saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje, för er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Och sen blir liknelsen helt orealistisk. Alltså redan det är ju otroligt att mannen skulle sända fler tjänare när de första blev misshandlade och dödade. Någon form av arbetsskyddsåtgärder borde ju vidtas. Han sände fler tjänare och det gick på samma sätt med dem. Men vem skulle sända sin egen son när det hade gått så illa för dem som blivit sända tidigare? Ingen naturligtvis. Men Jesus går medvetet över till det orealistiska för att budskapet ska bli klart och tydligt. Och det visar på ena sidan vilken extrem ondska de judiska ledarna var kapabla till. Och andra sidan vilket ojämförligt stort tålamod Gud hade med dessa ledare. Och successionen av onda ledare i folkets historia, det sträckte sig ända ner till de ledare, till de överste präster och fariséer som nu lyssnade till Jesu liknelse. Och Guds tålamod sträckte sig också genom historien till dessa ledare som nu fick höra Guds egen son kalla dem till omvändelse. Och de förstod att det var om dem han talade. Omvände de sig? Nej, istället försökte de gripa honom. Förstod de vem det var de hade att göra med? Och jag tror det. De förstod. Och de tänkte precis som vinodlarna i liknelsen. Och nu har vi kommit fram till höjdpunkten i liknelsen. När vinodlarna fick se sonen sa de till varandra: här är arvtagaren. Kom, vi dödar honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Och det här visar ju att när Jesus talade den här liknelsen till översteprästen och fariserna så var han fullt medveten om det beslut som stora rådet hade fattat efter det att han hade uppväckt Lazarus från de döda. Då hade de beslutat att döda Jesus och Lazarus. Stora medlemmarna i Stora rådet hade vid det tillfället, vid det mötet, frågat sig: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här så kommer alla tro på honom. Och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket. Och den här mannen gör många tecken, sa de. Så de var ju medvetna om vem det var fråga om. De var medvetna om att här är arvingen, sonen, Messias. Men de ville inte släppa ifrån sig makten över vingården. De sa: då kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket. Som om templet var deras. Som om folket var deras. Från den dagen bestämde de sig för att döda honom. Och det skulle ske som Jesus förutsäger i liknelsen. De kastade ut honom ur vingården och dödade honom. Så de skulle se till att han blev förd ut ur stan, ut ur Jerusalem, avrättad som en vanärad brottsling utanför stan. Men vi har redan sagt att meningen med liknelsen är ju inte att vi självbelåtet ska förfasa oss över andras ondska. Det finns ju mycket i historien och mycket i nutiden förresten också som vi kan förfasa oss över. Men om vi skulle prioritera och rangordna alla de saker som vi har att förfasa oss över, vad kommer nummer ett? Jo, vår egen synd. Herren har gjort oss så mycket gott att han har rätt att vänta god frukt av oss. Och vi har sagt vad den goda frukten är. En sann omvändelse, ånger över synden och tro på Jesus Kristus som tar bort synden. Och en glad gudstjänst till Herrens ära och en tacksam och glad lydnad. Finns den frukten i våra liv? Och sen var det ju, är det ju också så att det var inte bara de judiska ledarna på Jesu tid som blev direkt träffade av den här liknelsen, utan den här liknelsen träffar alla religiösa ledare som inte vill underordna sig Kristi ord och som uppför sig som om församlingen var deras egendom, deras arv som de kunde bestämma över. De upprepar samma slags ondska som vi ser hos stora rådet, överste prästen och fariseerna och deras föregångare. Folk, pilgrimer, högtidsfirare, vanliga invånare i Jerusalem fanns också med bland åhörarna. Och sedan de uttalat domen över de här onda vinodlarna, då sa Jesus så här: har ni aldrig läst i skrifterna, stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten, Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen blir krossad och den som stenen faller på blir söndersmulad. Och det här sista sa han ju om de judiska ledarna. Guds rike skulle tas ifrån dem och ges åt ett folk som bär dess frukt och själva skulle de bli krossade. Och att Guds rike tas ifrån dem och ges åt ett folk som bär dess frukt, det skedde sen på så sätt att evangeliet gick ut till hedningarna när majoriteten av judarna inte tog emot det. Och så har det också kommit till oss, och evangeliets kraft har gjort oss till Guds folk, till Guds plantering. Och den goda frukten vi bär, det är ett rätt och adekvat svar på budskapet om synd och nåd. Och vad är det? Jo, det kan bara vara en sak: ånger över synden och tro på Jesus Kristus som frälst oss från synden. Och sen en glad och tacksam gudstjänst, en lydnad. Vi ska till sist stanna inför det här citatet om hörnstenen. Vad innebär det? Den här stenen som husbyggarna förkastade, som har blivit en hörnsten. Vad är det för något? Det är ju Jesus Kristus, eller hur? Och att Gud gjort honom till hörnsten, det innebär att han är den viktigaste beståndsdelen i den andliga byggnad som är Guds församling eller Guds kyrka. Så utan honom ingen församling, ingen kyrka, ingen vingård, inget Guds folk. Så Gud har gjort honom helt oumbärlig. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand, heter det i Johannes 3:35. Och underbart är det i våra ögon. Så allt det hat och motstånd genom historien har Gud vänt till sin motsats i sin kyrka. Allt Jesus sagt, allt han har gjort är helt underbart i alla troendes ögon. Han är vår rättfärdighet. Han är huvudet för församlingen. Han leder och bevarar oss. Han formar vår tro. Han förnyar vårt liv. Han ger oss tröst. Han ger oss glädje. Han ger oss hopp. Han ger oss en visshet så att vi vet att ingenting, varken död eller liv, kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Och underbart är det i våra ögon. Amen, låt oss så be. Herre Jesus, du, allt du gör och allt du säger är rätt och riktigt och helt underbart i våra ögon. Du har frälst oss och planterat oss i ditt rike helt av nåd. Hjälp oss nu att reagera adekvat på ditt evangelium så att vi håller det dyrbart i våra hjärtan, tackar dig och lever till din ära. För all ära tillhör dig i evighet. Amen.